här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Jag kan inte komma på någon brottslighet rörande inbrott och systematisk stöld av kulturföremål som pågått under så lång period som stölderna i kyrkor och hembygdsgårdar.
På natten mot den 16 augusti 2019 tar sig någon in i en hembygdsgård i det lilla samhället Hede i Jämtland. Personen stjäl en svepask, gevär, träskålar, prydnader och linne. 50 föremål försvinner. Flera av dem är antika. Jakten på gärningsmannen ska visa sig gå tillbaka ända till början på 1990-talet. Svenska kyrkor, kapell och hembygdsgårdar har plundrats på historiska konstföremål som spritts över hela Europa. Kyrkor där få tänkt på att de ovärderliga kulturskatterna borde haft ett starkare skydd än bara ett lås på kyrkans dörr. Spåren går till en spansk man med lägenhet på Teneriffa som är väldigt intresserad av svensk kyrkokonst. Men på ingen av alla de plattor som berövat sina konstskatter, som är upp till 900 år gamla, finns några tekniska bevis. Svensk polis tvingas genom kyrkoplundringarna lära sig nya sätt att jobba på för att få stopp på stölderna som löper genom landet. Där någon utnyttjar det faktum att Guds hus står öppet för alla.
Jag bara tyckte det var hemskt och förskräckligt att man överhuvudtaget ger sig in för att stjäla en kyrka. Det är ju Guds hus, man stjäl inte från Guds hus.
Jag heter Alexander Karim och du lyssnar på Brottet inifrån säsong 2. Serien där de som var med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv. Och där vi hör människor som jobbar med brott och möter drabbade.
Att man berövar ett land och dess folk och på dess kulturskatter. Så unika föremål som inte går att ersätta. Föremål som berättar något om bygden. Och det finns inte så mycket av den här konsten kvar i Europa.
Den här episoden, Stölderna i Guds hus.
Ja, men alltså det är ju oersättliga värden. Känslovärdet på alla de här grejerna som har försvunnit. Så det är klart att det känns väl för alla som bor i Hede med byar i omnejd där att det är som ett stort sår, ett öppet sår det här.
Barbro Nesselqvist är ordförande i Hede hembygdsförening och pratar i P4 Jämtland om den stöld av olika antika föremål som drabbat hembygdsföreningen. Det är augusti 2019, en augusti som bjudit på sol och värmerekord i delar av landet. Polisintendent Maria Elior har precis kommit tillbaka efter semestern. Hon är samordnare vid polisens kulturarvsgrupp på NOA, polisens nationella operativa enhet, och börjar intressera sig för utredningen av stölden på hembygdsgården i Hede. Hon kontaktar bland annat ordförande Barbro Nesselqvist på Hede hembygdsförening för att få en bild av vad som har stulits. Bland annat är det en svepask, en ask av tunt spån från 1697 som har försvunnit.
Och då fick jag veta av ordföranden att det var fransmän på campingen i Hede som kunde misstänkas för det här och att de hade gått omkring med välfyllda ryggsäckar. Det som hade stulits det var ju allmogeföremål framförallt, ett ganska stort antal föremål. Men mina tankar gick då ganska direkt åt ett annat håll. Jag började misstänka att den här stölden kunde ha koppling till Spanien, en spanjor som tidigare har begått stölder i Sverige i kyrkor och hembygdsgårdar.
Sverige är ett land i periferin när det kommer till antikviteter. Men vi har utan jämförelse det största antalet välbevarade medeltida religiösa träskulpturer i hela Europa. Det som skiljer de medeltida skulpturerna och altarskåpen i Sverige från övriga Europa är dels den stora spridningen över tid från 1100-tal till 1500-tal. Dels att så mycket av originalförgyllning och bemålning är bevarat. Det här har bland annat sin förklaring i reformationen.
Sverige drabbades inte lika hårt av reformationen på 1500-talet som i många andra länder, kanske kalvinistiska länder. Utan många av de här träskulpturerna då som tillverkades under katolsk tid, de flyttades upp på vindar och förstördes inte som skedde i många andra länder. Så därför så har vi en väldigt rik kulturskatt kvar. Och det finns inte så många skulpturer av det här slaget i Europa.
Men i början av 90-talet är fridens tid i svenska kyrkor över. Det är nu en löpeld av inbrott i svenska kyrkor och kapell tar fart. Enångers kyrka i Gästrikland, april 1999, stöld av två helgonfigurer i trä från tidigt 1500-tal. Ullångers kapell i Ångermanland, augusti 1999, stöld av ett förgyllt relikskrin på fötter från 1200-talet. Barsta kapell i Ångermanland, september 2003, stöld av votivskepp, en oljemålning och en dopfunt. Så här fortsätter det år efter år i by efter by. Och det är i slutet på denna kulturarvsbrottsturné som polisens samordnare Maria Elior står när hon börjar undersöka fallet på Hede hembygdsgård i Jämtland. Det går några månader utan att polisen hittar några spår efter gärningsmannen. Så gör Maria Elior en dag en avgörande upptäckt när hon är ute på en holländsk auktionssajt.
Så får jag se att det ligger ett föremål där som jag hajar till för. Och som jag känner igen ifrån Hede hembygdsgård. Det kan inte vara något annat än den svepasken som stals vid det tillfället. Den var väl unik kan man säga. Det stod dessutom 1697 på den. Och i den annonsen då på den holländska auktionssajten så står det också att det är en spanjor som är säljare. Eller Spanien, en spansk flagga.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Här var den ingång kan man säga som vi behövde för att åklagaren sen skulle kunna begära arresteringsorder och husrannsakan i Spanien. Här är ju då spansk polis som ska utföra åtgärder.
I slutet av juni 2020 görs med hjälp av spansk polis en husrannsakan i säljarens hem på Teneriffa. Där hittas en mängd föremål som stals vid hembygdsgården i Hede året innan. Mannen som är i 70-årsåldern hävdar att han inte har stulit föremålen utan köpt dem och nu säljer dem vidare. Men det visar sig att det inte är första gången polisen gör husrannsakan i mannens hem och hittar svenska kyrkoföremål. Precis som Maria Elior anade när hon kopplades in på brottet i Hede hembygdsgård finns det starka kopplingar sedan tidigare mellan denna spanjor och svenska kyrkokonstföremål. Det visar sig att i oktober 2015 har samma man dömts för 10 olika stölder i svenska kyrkor och kapell mellan 2010 och 2014. Maria Elgjord börjar därför söka efter sätt att koppla ihop brottet på Hede hembygdsgård med alla de brott som begåtts fram till 2014.
I Tidersund, det var väl den kyrka som drabbades hårdast på det viset att flera av de skulpturerna har inte kommit tillbaka. De har man inte hittat.
Jag bor ganska nära här. Jag bor nerför backen här neråt till. På en bondgård.
Den lilla byn Tidersrum i Kinda kommun i Östergötland är en vacker skogsbygd med röda trähus där mycket av bygdens identitet ligger runt den medeltida kyrkan och den tillhörande hembygdsgården. Kyrkan upprättades i mitten på 1200-talet och det röda timret ligger som brickor runt de välvda kyrkofönstren. Men mest spektakulärt är dess interiör. Carolina Claesson är ordförande i kyrkorådet i Tidersrum och har bott i byn hela sitt liv.
Och det är en fin träkyrka och det är många som vill gifta sig i den här kyrkan. Och det har varit och syns fortfarande massa målningar på väggarna.
Kyrkan har fram till stölderna utmärkt sig också för det stora innehav av medeltida träskulpturer. Ovärdeliga och stöldbegärliga träskulpturer som står helt lösa i en kyrka som står öppen för allmänheten.
Vi hade tre träskulpturer. Då var det en Madonna träskulptur och en Sankt Olof. Sankt Olof är skyddshelgon för Tidersrum kyrka. Det är ett norskt skyddshelgon från början och det är det fortfarande. Och sen var det en skulptur av Katarina. Heliga Katarina. Och de tre vart stulna. Och altarkrucifixet vart stulet också. Det var Jesus korsfästelse. Och sen var det ett par ljusstakar också som vart stulna. Maria skulpturen hade ett Jesusbarn i knät. Och den var lite svag i färgerna. De andra föremålen, Sankt Olof, var också i trä. Och det var, alltså de påminde ju om varandra på så vis att de var svagt målade i röda och orangea färger. De var 50-60 centimeter höga på ett ungefär. Olofsstatyn stod på högra sidan i kyrkan och Maria Madonnan var på vänstra sidan i kyrkan. Katarina satt också sittandes på vänstra sidan i kyrkan. De hade ju den betydelsen för kyrkan, så de var ju en prydnad för kyrkan. Och för oss då som bor här ute och kommer från Tidersrum så är det något som våra generationer och våra anfäder och släktingar har suttit och tittat på i flera generationer.
Det är början på oktober 2010. I kyrkorådet i Tidersrum har Carolina och de andra medlemmarna börjat diskutera kyrkans sårbarhet. Den innehar trots allt flera antika föremål med ett högt kulturhistoriskt värde. I kyrkan finns inget larm och statyerna är inte fast förankrade utan den som vill kan mer eller mindre promenera ut med dem under armen. De beställer därför ett larmsystem. Men den 17 oktober 2010, en vecka innan larmet ska installeras, händer något som ställer allt på ända.
Kyrkoherden i Kinda pastorat ringde till mig, för jag är ordförande i församlingsrådet här framme i Tidersrum. Ringde till mig och sa att det hade varit inbrott i kyrkan och att man hade kommit in genom ett blindfönster. Hade man ställt upp en stege emot ett blindfönster som är på baksidan av altaretavlan. Men då kommer man ju inte in där, för ett blindfönster är ju ett fönster som bara syns ifrån utsidan som ett fönster. Så då hade man gått runt kyrkan och slagit sönder ett fönster på baksidan och krypit in. Och på så vis kunnat ta sig in och ta skulpturerna. Ja, jag minns att det var en granne som hade larmat, för han hade ju sett den här stegen på utsidan. Jag kunde ju inte göra så mycket, utan jag bara tyckte det var hemskt och förskräckligt att man överhuvudtaget ger sig in för att stjäla en kyrka. Det är ju Guds hus, man stjäl inte från Guds hus. Ja, jag tyckte det var förskräckligt. Och jag liksom hoppades att det inte skulle vara sant. När de har funnits så länge i kyrkan så tyckte jag det var jättekonstigt att något försvinner. Och det blir ju väldigt tomt när man sitter och tittar och inte finns på sina platser.
I P4 Östergötland berättar vakthavande polisbefäl Christian Velin om de skarpa åtgärder polisen vidtagit.
Ja, vi har varit där och tagit uppgifter för anmälan och även spärrat av platsen här för en mer grundligare teknisk undersökning. Nu är det kommer utfärdas rikslarm och även internationell efterlysning av de här föremålen via Interpol.
Kyrkorådet Carolina Klasson sörjer att kyrkan nu saknar statyer och följer även via media hur kyrka efter kyrka runt om i Sverige drabbats av stölder på sina konstföremål. Samtidigt har polisen stora problem eftersom att gärningsmannen inte lämnar några spår efter sig. Även polisens samordnare på kulturarvsgruppen Maria Elior följer stöldturnén. 10 kyrkor, kapell och hembygdsgårdar berövas på kyrkostatyer, ljusstakar, krucifix och antika skrin under åren mellan 2010 och 2014. Så blir det höst 2014 och en tysk professor i konsthistoria bläddrar i en auktionskatalog och fastnar vid några skulpturer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Turer som ska vara tillverkade i Tyskland. Föremålen uppges tillhöra en privat samlare bosatt på Teneriffa. Professorn kontaktar en annan tysk konsthistoriker som kan identifiera att samtliga statyer hör hemma i Evertsbergs kapell i Västerås stift. Där har 11 medeltida träskulpturer stulits året innan. Genom ett par olika kontakter kommer de båda konsthistorikerna i kontakt med John Rotlind som är kulturarvssamordnare i Västerås stift. Redan på 80-talet började han se att stulen svensk kyrkokonst kunde spåras till Kanarieöarna. John Rotlind kontaktar därefter NOA, polisens nationella operativa center. Polisens samordnare för kulturarvsbrott, Maria Elior, berättar.
Föremål hittades ju på en auktion i Tyskland och så kunde man begära ut namnet på inlämnaren av föremålet. Och det avgjorde då att de fick att det gick att göra husrannsakan både i bostaden i Spanien och i ett förråd faktiskt också nära Kastrup i Köpenhamn. Så att det var mängder av föremål från kyrkor och hembygdsgårdar som hittades där. Men det räcker ju inte för att kunna knyta honom till stöldbrottet och att han faktiskt varit på de platser i Sverige där stölden har skett. Men då hade polisen på NOA gjort en gedigen utredning genom att beslagta datorns hårddisk. Ja, det var GPS, telefon, kamera och så vidare. Och ett som jag vill minnas visitkort också till stuguthyraren då, som man hade bott hos i Hälsingland. Och då kunde man i datorn hitta sökningar på flera hembygdsgårdar som hade haft stölder. Då kunde rätten övertygas att han hade varit på plats.
I oktober 2015 döms alltså den spanska mannen i Norrköpings tingsrätt för bland annat grov stöld och smuggling. Han får 5 års fängelse, utvisas ur Sverige och får krav på att betala ett skadestånd på 2 miljoner. Mannen nekar till brott och överklagar, men hovrätten bekräftar tingsrättens dom några månader senare. Det är den här historien som får polisens samordnare på kulturarvsgruppen Maria Elior att 5 år senare, när polisen återigen gjort en husrannsakan i den spanska mannens hem, att se en eventuell koppling mellan gärningsmannen och stölderna vid Hede hembygdsgård i augusti 2019. För mannen tycks ha hyrt en stuga i Hälsingland både vid stölderna mellan 2010 och 2014 och vid stölderna på Hede hembygdsgård 2019.
Det finns ju inga tekniska bevis i det här ärendet, även om polisen gjorde brottsplatsundersökning. Och så vitt jag känner till så har han aldrig utom i något enstaka fall lämnat spår efter sig. Och det har inte gått att identifiera de här spåren heller. Sedan kan man ju säga att de här föremålen hade han ju kunnat köpt utav en annan person. Och då är det viktigt att försöka få fram bevisning. Eller indicier i vart fall, omständigheter som gör att man kan knyta honom till Sverige vid den här tidpunkten och så vidare. Och då visste jag att ifrån tidigare förundersökning och dom från 2015, då hade han under de tidigare då stölderna hyrt boende i Hälsingland. Och jag informerade utredaren om den detaljen. Så han åkte ner och höll ett förhör med den här stuguthyraren. Och då kunde hon visa en liggare över gäster, datumet för stölden i Hede och dagar före och efter den här stölden. Och i den liggaren så fanns det ett namn som inte var hans eget. Men det var ett namn som gick att härleda till den tidigare utredningen och domen. Då det framkom att han använde sig av just det namnet, alltså ett falskt namn.
Hos stuguthyraren hittar förundersökningsledaren ett paket i en bod som visade sig innehålla 3 gevär. Gevär som också stals från Hede hembygdsgård, natten mot den 16 augusti 2019. Paketet har postats av spanjoren som då var på annan ort i Sverige. Det har sedan mottagits av stuguthyraren den 19 november och har sedan förvarats i en lada utanför stugområdet fram till den 20 oktober påföljande år. Stuguthyraren förvarade alltså stöldgods utan att själv veta om det i nästan ett år. Polisen hittar också ytterligare bevisning som knyter spanjoren till platsen.
När hårddisken i hans dator då, som sen togs i beslag vid husrannsakan och gås igenom, så hittar man också en bild på hembygdsgården i Hede skapad några dagar före den här stölden. Så att Svepask och de hittade stulna föremålen i bostaden i Spanien hade nog sannolikt inte räckt för rubriceringen stöld, men samlade omständigheterna då. Det gör att det framstår som praktiskt taget uteslutet att han inte är gärningsmannen.
Den 29 januari 2021 döms den spanska mannen i Östersunds tingsrätt till 6 månaders fängelse för stöld. Han nekar till brott med samma hänvisning som vid den tidigare rättegången. Det finns inga spår av honom på brottsplatsen. Men indicierna räcker för att fälla honom. Hede hembygdsförenings ordförande Barbro Nesselqvist, som bönat och bett i annonser och radio efter tips om svepasken från 1697, intervjuas återigen i P4 Jämtland.
Det känns jätteroligt. Helt otroligt. Det här hade jag inte räknat med. Utan, ja, min tanke var väl att grejerna är ju redan borta. De är sålda, så att de är spridda för vinden, trodde jag. Men dessbättre så hade jag fel, och ungefär hälften av alla saker har vi fått tillbaka.
Vet du var i Europa som den här asken fanns?
Den fanns i Spanien.
I Spanien. Det låter ju som ett riktigt detektivarbete man har gjort där på de här säljsajterna.
Ja, det har de verkligen. Man sätter en stor ros in till Maria Elior, som är nationell samordnare för kulturarvsbrott, som såg den här svepasken på en säljsajt. Och på den vägen var det. Då kunde man också hitta den som sålde och göra en husrannsakan.
För andra gången har alltså polisen lyckats knyta auktionssajter där antika föremål är till salu till stulna föremål i svenska kyrkor. Och här hade historien om ett av Sveriges största kulturarvsbrott kunnat vara slut. Men det visar sig att den varken börjar eller slutar här. Spanjoren som dömts för en hel rad kyrkostölder under 2010-talet och för inbrottet på Hede hembygdsgård 2019 började nämligen sin bana långt tidigare. I en artikel i tidningen Filter berättar kulturjournalisten Olle Niklasson om mannen som under 10 års tid mellan 1994 och 2004 begår 24 inbrott vid 19 olika kyrkor och kapell runt om i Sverige. En spansk man som är arg på det svenska samhället och är väldigt intresserad av svensk kyrkokonst. Mannen lämnar inga spår efter sig. Men efter att ett antikt kors hittats på köp- och säljsidan Tradera så samarbetar...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Polis, Riksantikvarieämbete och Svenska kyrkan i en utredning som slutar med en husrannsakan hos en man på Teneriffa. Den spanska mannen dömdes alltså för första gången redan i juli 2006 i Sundsvall tingsrätt för bland annat bedrägeri, vapenbrott, grovt häleri och grov smuggling. Han dömdes till 4,5 års fängelse. Tingsrätten hittade emellertid inte bevis för att döma honom för stöld. Åklagaren överklagade domen till hovrätten och i oktober samma år dömdes han även för grov stöld till 6 års fängelse och livstidsutvisning. Men redan 2010 är han ute igen och begår nya stölder i svenska kyrkor. 3 gånger har alltså spanjoren dömts till fängelse och utvisning för grova stölder i en mängd olika kyrkor, kapell och hembygdsgårdar. Men hur kan en och samma man gång på gång länsa ett kulturarv som inte går att återskapa?
Jag kan inte komma på någon brottslighet rörande inbrott och systematisk stöld av kulturföremål som pågått under så lång period som stölderna i kyrkor och hembygdsgårdar. Han lämnar inga spår efter sig och han kan komma tillbaka. Och han kan ju komma tillbaka därför att det finns möjlighet för EU-medborgare att röra sig fritt över gränserna över i Europa. Ja, det är ju en fruktansvärt allvarlig brottslighet när man tänker efter. Att man berövar ett land och dess folk och på dess kulturskatter. Så unika föremål som inte går att ersätta. Föremål som berättar något om bygden.
Hede hembygdsgård i Jämtland fick tillbaka hälften av de 50 föremål som stals av spanjoren. Men de flesta av kyrkorna och hembygdsgårdarna har aldrig återsett de föremål som är spridda hos konsthandlare runt om i Europa. I Tidersrum där 3 medeltida trästatyer och ett altarkrucifix blev stulna i kyrkan 2010 står platserna där konstverken tronat fortfarande tomma. Hoppet om att få tillbaka föremålen blir mindre för varje dag som går. Och under våren 2019 börjar kyrkorådet Carolina Claesson känna att det är dags för en förändring i kyrkan.
Vi ville beställa nya skulpturer här ute då i Tidersums församlingsråd för att vi tyckte det var så tomt på platserna där de gamla hade varit när det då inte fanns något där. Så då beslutades att vi skulle beställa en Sankt Olof-skulptur. Och det gjorde vi. Vi hade fått försäkringspengar för att vi skulle kunna ersätta de gamla. Och då gjorde vi helt nya efter våran tid. Vi ville inte göra exakta kopior. För vi ville ha något som visade våran tid. Hur vi har det nu. Så den där skulpturen, den är från Italien. Han har världsäpplet i sin vänstra hand och en yxa i sin högra. På huvudet har han en krona. Och sina fötter har han på ett odjur som han trycker ner. Och det är de färgerna som han har som den gamla skulpturen hade. Och då ville vi ha ytterligare en och då ville vi ha Madonna-skulpturen. Så vi beställde en Madonna-skulptur. Och det är samma skulptör som har gjort Sankt Olof som också har gjort Maria, Madonnan. Och hon har Jesusbarnet i famnen. Det är en ljus Madonna med ljust hår. En stor krona på huvudet. Sitter i en tron. Hon har en ljusblå mantel om sig och en grön kjol och med lite guldbeläggning. I famnen har Maria Jesusbarnet som sitter med en bibel i sin hand och sin hand uppsträckt till välsignelse.
Men så är ödets ironi framme. Bara en vecka efter att den nya Maria-statyn har beställts från en konstnär i Italien så dyker den gamla statyn upp. Hon är sargad, kronan och tronen hon sitter på är förstörda och det lilla Jesubarnet som hon höll i sin famn är borta. Men hon är hittad. En spansk antikhandlare har köpt henne i god tro och har nu lagt ut henne till försäljning på en auktionssajt. När han får höra att den tillhör en svensk kyrka är han villig att sälja tillbaka den till Sverige.
Och då vart vi ju jätteglada naturligtvis. Och vi kände att det gör ingenting att vi har påbörjat en ny. För i en kyrka finns det ju plats för alla. Så därför har vi två skulpturer nu, för vi fick tillbaka den gamla. Efter många procedurer det skulle in till Historiska museet. Och den gick igenom så att det verkligen var den skulpturen som det var den riktiga som vi fick tillbaka. Mycket undersökningar och det konstaterades att det var den. Man hade tagit bort Jesusbarnet som var i famnen och sågat av händerna och ändrat på stolen som hon satt i tronen. Och man hade lackerat skulpturen så det syns att det är lack på, fyllt i ögonen. Den är inte riktigt samma som den var från början. Men det är ju samma trä. Ja, det är märkligt. Mycket märkligt faktiskt alltihopa.
Så nu har alltså Tidersrums kyrka två Marior. En medeltida utan Jesu barn och en från 2019 med Jesu barn. Och numera sitter den gamla Maria fastspänd med järnbeslag.
Ja, men det är just det, att det är ju roligt. Och det är ju något som visar våran tid. Och vi får göra ett avtryck. Sen om många hundra år när fortfarande kyrkan står kvar på sin plats så finns det något som vi har lämnat till eftervärlden. Som kommer från våran tid.
Du har lyssnat på Brottet inifrån. Programledare var jag, Alexander Karim, och producent Åsa Karlsson. För ljudläggning och slutmix svarade Andrea Fantuzzi. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.